Helse- og sjukvården står inför stora utmaningar. Demografisk förändring och åldrande befolkning ska mötas med redan idag stor personalbrist. Digitalisering och digital transformation kan hjälpa till. Men hur då? Hur tänker vi och vem är det som jobbar med frågorna? Under sommaren 2022 pratade jag med olika personer som jobbar på ett eller annat sätt med hälso- och sjukvården och digital transformation. Hur ser de på hälso- och sjukvården? Hur ser de på sin egen roll? Vem är personen bakom funktionären? Mina gäster jobbar alla utanför Västra Götalandsregionen där jag, Hans von den Brink, jobbar som digitaliseringsstrateg. Idag pratar jag med Daniel Forslund. Daniels nya titel är utvecklingsansvarig för digitalisering, forskning, innovation och life science på vårdföretagarna. Hallå Daniel.
Hej Hans, kul att träffas.
Ja, vad är din främsta uppgift nu idag?
Nej, men det är ju att samla alla de privata vårdgivarna och även omsorgsutförare i en gemensam riktning kan man väl säga kring de digitala utvecklingsprocesserna och även innovations- och forskningsarbetet. För det här är ju en ganska stor bransch. Vi har över 2000 medlemsföretag som är medlemmar i vårdföretagarna. Och över 100 000 anställda i sin tur har de företagen, så det är en stor del av välfärden. Men man har inte varit så synkad i hur man driver digitalisering, och det är väl lite symptomatiskt i den här sektorn att vi har inte riktigt samlat oss hur vi vill driva fram gemensamma principer och gemensamma kanske investeringar ibland för hur de här digitala verktygen ska se ut eller vilka riktlinjer som ska styra när man upphandlar och utvecklar nya system till exempel.
Företag in i välfärden, det är alltid en het ämne. Och det blir nu också aktuellt med vissa utredningar. Och vi går till grundfrågan där. Varför finns det privata företag i hälso- och sjukvården?
Jo, men de finns ju för att just visa på alternativa sätt att lösa problem och att erbjuda sjukvård eller välfärd på olika sätt. Och jag tror ju att alla erfarenheter pekar på att när det finns en modell att lösa någonting på, ja, men då blir det ganska kvävande för innovationskraften, om man säger. Då finns det inget utrymme att tänka nytt. Har du däremot utrymme att pröva idéer, förverkliga din idé om hur sjukvård kan bedrivas på ett smartare sätt och pröva det genom att starta en egen vårdcentral eller en egen vårdgivare som jobbar på ett nytt sätt eller köper in annan teknik eller jobbar på ett annat sätt med bemanning, då kan du verkligen visa på nya idéer och att de flyger.
Vad är den viktigaste motargument som du möter gällande privata företag i hälso- och sjukvården?
Ja, ett motargument som ju är jag tycker är relevant att tänka på, det är ju det här att vården kan upplevas som splittrad. Och då kommer vi tillbaka till det här tekniksatsningen vi vill göra med standardiserad information. För att det upplevs som splittrat, det är just för att informationen om mig inte följer med från den privata vårdcentralen till det stora sjukhuset eller till Kry eller till 1177 eller tillbaka till en privat specialist. Och det är ju ett tekniskt problem som faktiskt kan lösas om vi lyckas med det här standardarbetet till exempel och ha mer enhetliga sätt att hantera informationen i vården och omsorgen.
Om vi pratar om jämlikt vård, hur är det med privatisering i hälso- och sjukvården och om man tar så ett begrepp som jämlikt vård?
Jag tror att det finns flera perspektiv kring den jämlika vården. Och ett viktigt sätt är ju att kunna målgruppsanpassa och behovsanpassa vården på olika sätt. Och där tror jag att får vi fler vårdgivare som kan arbeta på lite olika sätt, då kan du också möta olika patienter på just det sätt som du behöver. Vi har, om man tänker tillbaka 20, 30, 40 år, liksom när vården just blev storskalig, så upplevdes den som ganska omänsklig. Du kom in i ett jättesystem och ett stort sjukhus där ingen såg just dig som person. Och vi hade en metod som ska passa alla. Det blev inte så likvärdig heller, eller jämlik, för att då förutsätter man att alla patienter är likadana eller har samma behov, och så är det ju inte. Vi har alla olika förutsättningar och olika behov och önskemål. Och då tycker jag att vi också ska ge patienten den makten att kunna välja den vård som passar mig på något sätt. Och även den teknik som passar mig. Vill jag träffa min behandlande läkare eller en psykolog eller distriktssköterska fysiskt, ja, men då väljer jag det. Vill jag hellre prata i telefon, jag tycker det är jobbigt att sitta på klinikerna, då ringer jag istället kanske. Vill jag ändå ha en lite mer fysisk kontakt så har jag video igång. Har jag svårt att prata och börjar stamma och tycker det är jobbigt, ja, men då skriver jag en chatt och liksom sitter i lugn och ro och formulerar mig och får ett svar några timmar eller dagar senare. Liksom. Och då skapar det också en verkligen en målgruppsanpassning av vården, tänker jag.
Och vi pratar om digitaliseringens tempo. Vi har nu många privata vårdgivare, men ändå är du ganska kritiskt gällande digitaliseringens tempo.
Och jag tror att det faller ner på just det här med hur skapar vi frihet för innovation och utveckling i vården generellt. Det goda exemplet här i all sin hemskhet så var ju faktiskt pandemin ett exempel på när vi släppte detaljstyrningen av vården. Ett exempel jag kan ge från Region Stockholm, och det vet jag att alla andra regioner också gjorde i stort sett, att man tog bort alla hinder för digitala vårdmöten. Man sa att varsågod, träffa patienten på vilket sätt ni vill, helst inte fysiskt men på bästa sättet som möter uppgiften men minskar smittspridningen. Och i Stockholm såg vi en ökning av digitala vårdbesök från någonstans på 3-4% totalt av alla besök till nästan 40-45% under vissa perioder som var digitala. Och man hittade helt nya sätt att ge stöd till inte bara de här enkla förstagångsbesöken som vår förenklade nätläkardebatt har handlat om, utan framför allt till människor i riskzon, alltså människor med kanske njursvikt, hjärtsvikt, grov övervikt och obesitasvården, KOL-patienter och andra som då kunde ha tätare återbesök, en fullgod kontinuitet eller åtminstone en nödlösning att träffas digitalt ibland och ändå känna att man fick möta vården men ändå sitta hemma i sin trygga miljö och slippa bli smittad av covid. Och där det hände ju den utvecklingen naturligtvis för att det var en stor kris och vi var tvungna att ställa om, men också för att beställaren rensade bort massa märkliga hinder i avtalen som sa att du bara får träffa 20% av alla besök får vara digitala eller du får inte träffa någon digitalt alls för vi litar inte på det här i det här vårdvalet, utan nu fick man lösa uppgiften efter bästa förmåga och då blev det faktiskt ganska bra. Och det är väl det jag hoppas på, att vi skulle kunna permanenta en sån tillitsbaserad styrning, om man får kalla det, alltså en tillit från beställaren till vården att faktiskt lösa uppgiften med den bästa tillgängliga tekniken.
Men om jag återgår till frågan en gång till. Du tycker att det går för långsamt. Men varför vad relaterar du detta till om du säger det går för långsamt?
Du relaterar det till alla andra samhällssektorer i stort sett. Vad du än gör i samhället idag så kan du ha en ganska bra service digitalt. Och då pratar jag allt ifrån statliga myndigheter som Skatteverket, Försäkringskassan, när du ska ansöka om något tillstånd från kommunen, när du ska starta ett bolag från Bolagsverket, när du ska låna böcker på biblioteket eller beställa en tid vad som helst egentligen i samhället eller boka en biljett, då gör du det digitalt. Det finns en digital service och en hög servicenivå som genomsyrar vårt moderna samhälle. I nästan alla andra samhällsområden utom just hälso- och sjukvården, där hänvisas du fortfarande ofta till en halvtimmes telefontid eller att du ska stå i kö eller sitta i någon slags drop-in-tid på en akutmottagning eller ett mottagningsväntrum och få med dig alla andras sjukdomar hem. Och det är liksom en väldigt gammaldags sätt att jobba med utveckling och användning av teknik som ju inte är ny. Den är ju faktiskt väldigt gammal för det här laget, men den används fortfarande inte i våra delar av samhället. Och det är väl det jag tycker är rent skamligt. Alltså, för är det någon verksamhet i samhället som ska ha den bästa tekniken, och det är väl den delen av samhället som ska arbeta med att rädda liv, då ska man ha den vassaste tekniken och de bästa processerna, och det har vi faktiskt inte fått.
Om vi pratar om den demografiska förändring och brist av vårdpersonal, hur ser du på det och i samband med digitaliseringen?
Jo, men och det är ofta ett litet glömt perspektiv att det här är inte bara en tillgänglighetsfråga eller servicefråga för patienterna, utan det är ju kanske lika mycket eller till och med mer, så är det en arbetsmiljöfråga för vårdpersonal. För det kan man ju fundera på, liksom varför vi har svårt att behålla personal ibland i sjukvården. Ganska ofta så pratar man ju om den stressiga arbetsmiljön och att man springer mer och mer men hinner inte det man ska, trots att vi har en kraftigt ökad sjukvårdsbudget under de sista decennierna. Den är mer än fördubblad. Vi har mer personal än vi någonsin har haft. Men de upplever sig vara just färre för att det känns som att man är färre. Och man gör massa administrativt skräparbete istället och sitter och slår på en gammal dator som inte svarar istället för att sitta med patienten.
Så om vi pratar om den digitala ledarskapet, vad säger du om den?
Jag tycker det är oerhört svagt i offentlig sektor generellt och i vården kanske specifikt. Och det gäller tyvärr de flesta nivåer. Det gäller de kliniska ledarskapet, verksamhetscheferna. Det gäller chefstjänstemän och ansvariga i vården. Och det gäller också den politiska nivån i regionerna. Här finns det få som känner ett ägarskap av den digitala omställningen. Det har varit jättesvårt att få med sig folk i att se det som sin uppgift att kämpa för mer budget eller tydligare mandat för det digitala, utan det ses som någon slags tekniknördig vid sidan omfråga som någon IT-chef ska lösa, och det har inte jag ansvar för som regionråd eller sjukhusdirektör eller klinikchef, vilket ju är helt fel. Och det är där vi måste hitta ett sätt att faktiskt lösa det tillsammans, liksom, och se det här som en integrerad del av sjukvårdens utveckling. Alltså sjukvården är högteknologisk. Det är ju en märklig paradox att vi har den mest moderna tekniken i vården med otroligt häftig medicinsk teknisk apparatur och strålkanoner och uppkopplingar till en kirurg på andra sidan Atlanten som kan styra en operationsrobot på Sahlgrenska eller på Karolinska. Men vi sitter fortfarande med post-it-lappar i ambulansen och försöker komma ihåg saker med små kluddlappar och gamla 90-talssystem som är äldre än den stackars sjuksköterskan som ska skriva i dem. Så. Och det är en väldigt märklig paradox, tycker jag. Och att det är så dåligt att vi sitter där med våra faxar och personsökare och papperslappar, det beror ju på just bristande ledarskap.
Vad är din syn på framtidsledaren i hälso- och sjukvården då?
Ja, men det är ju en ledare som lite grann lever i symbios med sjukvården, alltså professionen och patienterna, tänker jag framför allt. Att vi har hela tiden händerna i myllan som regionpolitiker eller förvaltningsdirektör. Du måste förstå möjligheterna, både vad tekniken kan ge, vad patienten förväntar sig, vilken arbetsmiljö personalen vill ha, liksom, och verkligen våga ta de här lite radikala greppen för att tillåta den utvecklingen. Och det enklaste greppet att tillåta utveckling är att inte detaljstyra. Många politiker idag tror att man måste, och även tjänstemän tror att man måste in i detalj beskriva exakt hur en sak ska lösas för att den ska bli gjord. Och så är det ju inte, för ju mer du beskriver desto svårare är det att utföra någonting alls. Liksom då ska man verkligen fylla i 15 formulär om vad man har gjort och glömmer att göra det där självklara nästan, så för att det finns inget utrymme att tänka själv nästan. Så jag tänker att både en verksamhetsnära kontakt men också den här tillitsbaserade, liksom öppna styrningen där man styr mot mål, leverera den här kvaliteten, det är fritt framför dig att lösa hur du gör det, men vi ställer skarpa krav på leveransen men inte på vägen dit, för då får du utrymme för innovation och nytänkande i vården.
Om vi pratar om den digitala kompetensen i hälso- och sjukvårdens ledarskap, hur skulle du bedöma den?
Obefintlig, skulle jag säga. Jag har känt mig väldigt ensam i regionledningar som jag har suttit i Stockholm och även i andra styrelser, så är det väldigt få som kan de här frågorna alls. Det som är positivt sista åren är väl att alla har insett att jo, jag borde kunna det här men jag kan det inte. Så att det är väl bättre att den som kan det pratar om det och sen så hänvisar man det vidare till den som kunde det. Men jag tror att vi behöver göra något slags ledarskapslyft här. Och det gäller nog samhället som helhet. Det är inte bara sjukvården, ska man väl säga, som där det finns dålig ledarkompetens kring digitalisering. Men det är nog framförallt här, som sagt, vi kan gå på konferenser och höra spännande möjligheter kring AI eller molnlösningar som verkar svåra, men ingen vet hur man ska lösa det, för ingen har kompetensen att ens ställa den frågan, tror jag tyvärr, i våra ledningar i sjukvården idag.
Ser du ur ditt perspektiv också att digitalisering blir mer värdeskapande i hälso- och sjukvårdsorganisationer?
Jo, det tycker jag ändå. Man brukar skoja om och säga att alltså, IT ska hjälpa, inte skälpa. Så liksom. Och det tycker jag ändå vi har nått en mognadsnivå där man ser att tekniken faktiskt ger en stor hjälp liksom i många delar av vården, även om vi fortfarande har lite för dåliga verktyg ganska ofta. Men det finns ju nu så pass mycket både forskning och utvärderande studier som visar på hur tekniken har räddat liv på olika sätt. Och det handlar inte bara om ny medicinteknik eller liksom denna typen av apparatur, utan också ganska basala hjälpmedel för att guida någon rätt snabbt så att du kan ha en tidig upptäckt till exempel.
Vilka liberala värden tycker du mest om?
Ja, men det är väl de här klassiska alltså frihetsbegreppen, att det är jag som individ som bestämmer över mitt liv och mina val. Det är inte så att någon annan ska bestämma över mina önskemål, utan där tror ju liberalismen på individens styrka att fatta kloka och rationella beslut, och att man kan inte kollektivisera människor och tro att alla är likadana, för det är vi ju uppenbart inte. Utan då måste vi också skräddarsy och specialanpassa lösningar som passar olika individer, och det man ska alltid fråga vad den här människan vill, inte bara tro att man vill någonting annat. Och det är väl en stor skillnad i socialism kontra liberalism, liksom, att man tror på kollektivets styrka eller på individens styrka liksom. Och jag tror också på, som jag sa i början, på att mångfald och konkurrens är i grunden någonting positivt. Alltså har vi olika sätt att lösa saker på, då kan de metoderna brytas mot varandra och ur det hittar vi någonting som är ännu bättre, och sen triggar man sig framåt och driver utveckling genom att det finns en morot att tänka nytt och en möjlighet att tänka nytt. Och den strävan har ju alltid funnits hos människan på något sätt. Så den tanken tycker jag väldigt mycket om.
Du är väldigt engagerad i hälso- och sjukvården. Varifrån kommer det?
Jag tror det är baserat på upplevelser från människor i min närhet. Min mamma var sjuk när jag var väldigt liten och hade väldigt täta kontakter med vården. Och blev stundtals både illa bemött och illa hanterad. Det där hennes data försvann och liksom det var svårt att få kunskap. Så att det har funnits med mig sedan barnsben egentligen, berättelser om vårdens både förmågor och oförmågor.
Din upplevelse med din mamma i hälso- och sjukvården, vad var det som triggade dig mest?
Ja, men det var väl det här att det fanns liksom inget kollektivt minne av hennes vårdhistorik. Att varje gång hon skulle träffa en ny vårdgivare så fick hon börja om. Trots att hon hade kanske en 10, 15, 20-årig vårdhistoria, så var det ingen som orkade titta på de där papperna, för att det var just travar av papper som man skulle beställa upp från landstingsarkivet för att förstå vad hon hade för komplexa sjukdomar. Och det som bara det, att det inte fanns en metodik att se den här människans behov och historia, utan att då ska en sjuk människa få berätta allting igen och genomlida alla hemska upplevelser om sin egen sjukdom en gång till liksom inför en ny läkare som inte orkar öppna liksom mappen med papper, utan men berätta du istället. Det är inte värdigt, tycker jag. Jag tycker det är ett hemskt sätt att behandla människor på det sättet, att man inte känner sig trygg med att den här människan som ska behandla min sjukdom och kanske rädda mitt liv bryr sig inte ens om att läsa på min historia, utan jag ska själv behöva berätta det när jag mår som sämst.
Hur gammal var du då?
Det var mellan, alltså från när jag var 5 år ungefär och sen upp till jag var i 20-årsåldern, så att det var under lång period.
Ja, då finns det ett stort engagemang, kan jag tänka mig.
Jo, men det gör det. Och det är också liksom, utöver det, liksom alla, det finns ingen man känner eller är släkt med som inte har personliga berättelser om sjukvård. Liksom. Och det ackumulerat blir ju också en berättelse av saker som måste förbättras, tänker jag. Liksom människor som i frustration pratar om alla konstiga turer med väntetider eller hur man får trixa sig fram för att ens få tag i någon eller sitta och slåss med 10 ledare av växeltelefonister innan man får prata med den man egentligen ville prata med. Liksom att det blir en ganska omänsklig vård, och det är sånt som gör mig arg. Och det kanske också är ett politiskt engagemang att samhället finns till för att tjäna medborgaren på något sätt. Liksom. Och det är inte så att staten har rätt och medborgaren har fel alltid, för så känns det lite grann ibland att det är du som ska anpassa dig efter vården, inte vården som ska anpassa sig efter dig, fast vi pratar alltid om patienten i centrum. Men vi gör inte så.
Hur kan vi skapa ett ökat stöd för patienter att klara sin hälsa bättre själv? Hur, har du en bild framför dig hur det kommer att se ut?
Ja, det har jag nog. Eller en vision i alla fall, hur det borde vara. Och det handlar väl just om det här med tekniken som frihetsverktyg. Alltså nära vård laddas ibland med lite gammaldags begrepp, att nära är att jag har en vårdcentral nere på hörnan så, liksom, som jag går till. Återigen att vården bara är en fysisk plats, men den viktigaste närheten och den som är närmast mig, det är ju min telefon. Den har alla med sig hela tiden, i stort sett dygnet runt. Och att jag kan på olika sätt kontakta vården på det sättet. Att vården finns hos mig i min sjuksäng eller på semesterresan i sommartid eller när jag är på jobbet och vill att vardagen ska fungera, så ska jag ändå kunna göra något enkelt återbesök eller ställa den där orosfrågan på något smart sätt utan att behöva ta mig till en fysisk plats. Det tycker jag är nära vård. En vård som finns utanför sjukhusväggarna och vårdcentralsväggarna, utan den finns faktiskt hos oss hela tiden, och då blir den verkligen individanpassad och behovsanpassad, för då möter den mina behov här och nu. Och vi kan använda tekniken för att inte heller belasta vården med orimliga krav, utan du kan faktiskt få ganska många lösningar helt automatiserade och liksom sätt att ställa en fråga som du får svar på när det passar vården också. Så det behöver inte ske på sekunden, det kan faktiskt komma en timme senare eller en dag senare.
Om vi pratar om företag inom hälso- och sjukvård, då kan vi inte gå förbi företag som typ Apple eller Amazon. De är inte svenska företag, men hur ser du på de aktörerna?
Jag tror att de skulle kunna vara väldigt viktiga för sjukvården om de engagerade sig mer in i vår sektor. För våra IT-leverantörer och journalsystemsleverantörer till exempel, de behöver också konkurrens. De blir bättre om de känner sig lite hotade från de stora teknikbjässarna. Och det, hade det bara funnits Apple som gjorde smarttelefoner till exempel, då hade inte de varit så smarta kanske alls. Men nu eldas de på av Samsung och andra konkurrenter som tävlar om att bli ännu bättre, och man kopierar varandras idéer och gör dem ännu lite bättre varje gång. Och jag tror ju att samma sak kan hända i vården om Apple, Google, Amazon kommer in och kan lära oss säkra sätt att lagra data, smarta sätt att erbjuda mobila lösningar till exempel, och teknikstöd för både patienter och personal. Det skulle jag tycka var väldigt viktigt om de kunde komma in med sitt kunnande.
Det finns personer som säger att Apple eller Amazon eller Google, ja, de blir världens största hälso- och sjukvårdsorganisationer. Tror du på det?
Nej, det tror jag faktiskt inte. De kommer vara leverantörer till vården och erbjuda smarta lösningar, men jag tror inte att de är vårdgivaren. Det tror jag inte. De kan lära oss väldigt mycket om hur man designar processer och teknik och optimerar väldigt mycket saker som gör vården smartare. Men det är inte ett Apple-sjukhus jag åker eller ett Google-sjukhus när jag ska bli opererad för cancer. Det tror jag inte.
Sista frågan, Daniel. Vad är den viktigaste vad du kommer att göra under hösten?
Ja, men det är väl att faktiskt begrava den där gamla nätläkardebatten en gång för alla och skapa både hållbara och schyssta spelregler för den digifysiska vården. Att det ska inte vara varken en fördel eller nackdel vilken teknik man använder. Det ska faktiskt vara upp till vårdgivaren och patienten att bestämma hur man möts på bästa sätt, och att det är resultatet som genererar en ersättning och inte tekniken. Och där tänker jag att jag hoppas att nå i mål med en förhandling mellan vårdföretagen och SKR kring hur ett nytt både utomlänsavtal och principer för de regionala avtalen ska se ut. För då kan vi verkligen börja jobba med teknikutveckling på riktigt om vården får en trygghet i att tekniken är här för att stanna, men nu löser vi de här ekonomiska märkligheterna i dagens logik som inte kan vara kvar. Det är inte hållbart och där måste vi lösa. Så det är min viktigaste uppgift under hösten.
Lycka till.
Tack så mycket.
Det var allt för den här gången. Producent var Lars Karlsson och jag som intervjuade heter Hans von den Brink.